Tack. Ja, hej, jag heter Johanna och en tvångsmässig överätare.
Hej Johanna.
Ja, lång historia. Men jag tror allt blev på riktigt allvar. Den där sommaren mellan 8:an och 9:an så stod jag nästan ständigt framför den där spegeln och granskade mig själv. Jag var ful, jag var äcklig, jag var tjock. Och jag visste inte riktigt hur jag skulle göra för att bli omtyckt. Och störst av allt just då var nog, hur skulle jag också få en pojkvän som mina kompisar hade? Och någon gång när jag står där så känns det som att jag får någon slags uppenbarelse. Att jag inte tänkt på det förut. Jag måste ju bli smal. Om jag blir smal, då får jag ju säkert en kille och blir omtyckt och poppis och... Ja, men då kommer ju livet liksom ordnat sig. Den där uppenbarelsen att, liksom att jag inte tänkt på det förut. Det var liksom så här konstigt, häftigt. Och jag lyckades väldigt bra den där sommaren. Jag hittade någon sånt här dietprogram mamma höll på med. Jag halverade det. Och så tog jag idrottslärarens träningsprogram att springa milen så fort som möjligt på 10 veckor. Och det gick jättebra. Jag gick ner 10 kilo på de här 8 veckorna på sommarlovet. Och när jag kom tillbaka till skolan så jag minns så tydligt vår första idrottslektion. Då säger vår idrottslärare, hon hade upprop. Och så har vi en ny tjej i klassen. Nya Johanna. Jag bara yes, yes. Jag hade lyckats. Jag var sedd. Jag var ju någon helt plötsligt. Och jag var nog riktigt snygg. Och jag sprang milen bland de snabbaste tjejerna i klassen. Jag hade aldrig kunnat springa förut. Och jag var snabb och jag var smal. Men jag fick ju ingen kille för det på hela höstterminen. Helt värdelöst. Så man har kämpat för att försöka få mig i gänget. För det var, så här, var många kompisar som hade pojkvän. De verkade jättekul. Men jag satt bara hemma och åt chips med mamma och pappa. Liksom. Det var ju det jag gjorde. Och det är ju, ni vet ju alla hur tråkigt det är att äta lite och träna mycket. Man tröttnar liksom på ett tag. Ja. Och så helt plötsligt känner man att det är rätt mycket man inte har ätit på väldigt lång tid. Så börjar man ju liksom ta i kapp det där lite. Och jag minns väldigt tydligt hur det helt plötsligt bara inte fanns någon hejd. Jag har alltid varit glad i fika. Liksom, livet har hängt upp sig på, och nu ska vi till dem. Där får man bra fika och där är det roliga efterrätter och sådär. Men nu blev det så tydligt att det blev så extrema mängder. Hur jag tog mina egna cykelutflykter för att få äta i fred och... Innan middagar och all den här oärligheten startade väldigt tydligt. Det jag kompenserade väldigt snabbt med allt jag gått ner i vikt. Med att äta och inte träna. Isolera mig. Och vill inte vara med på saker och ting. Och just den här skulden och skammen när man gått upp mycket i vikt. Och bara måste gå ner igen för att åter bli sedd. Att åter tro att man ska må bra. Just den här ohärligheten mot familjen som så snabbt blev så tydlig, säger jag. Alltså motsatsen till ärligheten. All den här skuld och skam genom att försöka knycka så mycket som möjligt i kakburkarna och i frysen. Och jag vet att mamma hade tejpade burkarna så här. För pappa är som gott i gris. Men då var det jag som lirkade tejpen och tog liksom så här, ni vet hur det inte ska märkas liksom. Och handlade väldigt mycket åt i smyg. Och... Framförallt inser jag nu att jag var så oärlig mot mig själv också. För jag trodde hela tiden att jag var tvungen att fixa det här själv. Och så där höll mitt liv på ungefär mellan 14 till 28 års ålder. Perioder verkligen. Jag pendlade 20 kilo upp och ner i vikt. Antingen så gick jag ner och sen så upp igen. Och jag liksom kräktes ju inte. Så jag kan ju inte vara så sjuk. Alltså jag läste jättemycket men... Men liksom, jag var inte anorektiker. Och för det önskar jag ju. Tänk om bara en liten släng av anorexia. Det ska liksom rätt skönt. Men det, och det ska man väl vara väldigt tacksam för. Men att jag inte kunde kräkas. Det var liksom, jag hade något motstånd som jag verkligen tyckte så jobbigt att jag inte kunde. Och jag var i kontakt med flera olika behandlingar. Men liksom, nej, jag var ju så frisk. Jag såg ju frisk ut. Och det var nog det också. Jag var ju så himla pigg och käck och glad. Hela tiden, jämt. Alltså den här tjejen som hade alla rätt på alla prov. Var skolans elevrådsordförande. Duktig tjej. Och mamma och pappa förstod inte vännerna när de berättade om att de hade problem med sina tonårsdöttrar. Nej men gud, vi har det så bra. Hon är fantastisk, Johanna. Hon lagar mat och hon ställer upp jämt hemma. Det är aldrig något problem med henne. Hur kaos det var här inne. Och det där fortsatte nog. Att liksom jag har den här fasaden, oärliga fasaden utåt. Att det blir jag sedan nu vilken mask det var. För att ingen skulle komma på mig. Komma på min hemlighet. Hur jag höll på och trixade. Och det enda jag tänkte på var ju att äta så lite som möjligt. Eller äta så mycket som möjligt. Det var ju on off hela tiden. Väldigt självcentrerad i mig själv. Hela tiden. Jag hittade till slut. Jag googlade ju. Nätet började finnas på den där tiden. I början av 2000-talet. Så hittade jag något som heter OA. De hade möten i Stockholm där jag bodde. Ett öppet möte gick jag på. Fick med mig en kompis som hade ändå berättat att det är någonting som inte jag mår riktigt bra med. Och jag minns det här. Det är oktober 2002 och jag kommer in i ett rum där det sitter fullt med folk där. 20 pers minst. Som verkar liksom ha problem med maten, precis som jag. Och det var så läskigt när jag hörde den där texten som välkommen hit, välkommen hem. Så kände jag första gången att oj, ja, det här var ju att komma hem. Det fanns ju andra som också höll på, som jag. Åt ur soporna, snodde saker, bara för att få äta och vara i fred och isolera mig. Jag hörde ju det här i programmet att man kunde gå ner i vikt här. Man kunde bli smal, för det var ju där jag fortfarande, var jag bli smal så ska jag bli lycklig, det trodde jag fortfarande. Så det här programmet lät ju sådär. Det fanns ju bitar där jag kände att jag hoppar. För det första kände jag mig inte lika sjuk som alla andra såklart. Utan att ja, det här kan vara bra för mig att gå ner i vikt. Jag har kanske en light version av den här sjukdomen. Jag hoppade där med Gud. Det kände jag inte liksom passade mig så bra. Sen skulle man göra service, pratar om att det är bra. Och det kände jag gör så mycket överallt annat i mitt liv. Jag ställer upp överallt och så duktig flicka. Här ska jag bara vara. Här ska jag bara inte göra service. Här ska jag bara liksom gå hit och suga åt mig allt jag kan. Så ja. Och så gick det som det gick. Jag hittade OA. Det var fantastiskt. Samma månad så hittade jag en man i Stockholm. Ja. Det här med relationer har aldrig funkat för mig. Som sagt. Jag har nog... Det är väldigt svårt och jag har inte förstått varför. Men då hittade jag, eller hittade, låter konstigt. Men jag träffade en man samma månad, jag träffade OA. Och jag kände ju att jag kunde inte berätta för honom att jag skulle börja gå på såna här möten. Det verkar ju inte så attraktivt så. Men så jag smög mig att gå på möten också. För jag märkte att det här verkar vara bra på något sätt. För jag ville bli smal nu när jag hade träffat en kille också. Så det var viktigt att gå på de här mötena. Så jag smög med mötena, men sen blev det så himla svårt att ljuga hela tiden vad jag skulle göra på tisdagar. Det liksom höll inte till slut. Så jag berättade för honom vad det var. Alltså jag bara kände att jag måste bära eller brista. Och då mötte jag att av en förståelse. Han visste vad tolvstegsprogrammet var. Han hade hjälpt sin farbror som var alkoholist. Och han bara sa, det där är jättebra. Jag bara, oj, jaha. Vad bra, men då fortsätter vi lite till då. Ja. Men jag valde fortfarande bara det här som jag tyckte var de gottaste små grejerna. Jag hade väldigt svårt att bli abstinent på lång sikt. Jag mådde bättre, men det var verkligen on-off i över 1,5 år. Jag fyllde 30 sen i februari 2004. Den festen var inte helt frisk, om man säger så. Ja, jag blev väldigt sjuk. Väldigt, väldigt dålig i mina hetsättningsattacker. Och extremt svårt när man levde ihop med en person också. Eller vi levde ihop precis. Och hålla det här i smyg. Och springa ut liksom. Och hitta på ursäkt för att äta. Varför inte han? Ja men värst var ju en gång. Han skulle börja spela innebandy söndag kväll. Och så blev innebandyn inställd. Och han bara, vad kul, då får vi en myskväll. Och han bara, alltså hela helgen hade jag bara gått och längtat efter att han skulle iväg. Ni vet, man bara, det och det, då ska jag gå runt i hyllan och ta med mig. Alltså paniken, ångesten att han skulle vara kvar hemma med mig. Det var ju helt tragiskt. Men jag tar mig ut. Jag hittar på att vi hade, jag vet inte, vi hittade bara, lite mjölk typ, ut, handla. Och jag vet hur jag verkligen tar mig ut, handlar, går och bara vräker i min skogsdunge. Och så i mig lite bananer och något så här mjölk. Eller på dygnet bara, och så tuggummin och så. Hej, hej, ni handlar mjölk. Så. Och tillbaks hem. Men det hände något där. Den här mannen, första gången var det någon som ställde mig lite mot väggen och sa, liksom, vad har du gjort egentligen? Vad ska du ut och göra? Och hur mår du egentligen? Du är så frånvarande, du lyssnar inte på mig längre. Vadå frånvarande? Vadå? Alltså, jag tänkte ju mest bara på, jag planerade mina matorgier liksom. Samt som jag försökte hålla samtal med honom. Han tyckte inte jag var så här närvarande, det var konstigt liksom. Så mycket, mycket måste jag nog erkänna är att den här brytpunkten var mycket tack vare honom, att jag fick välja på något sätt. Han ville inte att vi skulle fortsätta vår relation om inte jag tog tag och jobbade med mig själv. Jag tyckte han var hemsk. Men det var väldigt mycket kärlek, inser jag nu. Den mannen jag för övrigt gift med och bor, lever ihop med idag. Så det har ju faktiskt funkat. Men då 2004 så hade jag nått någon botten och jag bestämde för att jag skulle ha en sponsor. För det hade inte jag haft innan. För jag är rätt bra på att klara saker själv. Det har jag alltid gjort och det har alltid gått. Eller nej, det har inte gått bra. Men jag trodde nog att det hade gått bra. Att be om hjälp, att vara ärlig att jag behöver be om hjälp, det har inte varit min styrka. Det var inte det när jag kom till OA heller, som sagt. Jag höll på 1,5 år på egen hand och gjorde steg ett. Steg ett i 1,5 år. Jag köpte den här stegarbetsboken och gjorde frågorna i steg ett. Och steg ett. Jag kom liksom inte vidare, det var konstigt. Jag fick en sponsor och jag började göra stegen efter A:s stora bok. Och jag gjorde de här 12 stegen på kanske 2 månaders tid. Väldigt snabbt gick vi igenom dem. Oj, vad jag fick vara ärlig helt plötsligt. Jag vet inte, när jag kände att jag satt mig förberedde det här inför att prata om ärlighet, så hela programmet handlar ju om motsatsen till vad jag har varit förut. Men jag har hållit på väldigt oärlig mot mig själv och alla andra och smygit och tisslat och tastat och skuld och skam. Och så ska jag vara ärlig med allt i mitt liv. Och jag menar, steg ett, bara där börjar det ju. Vi erkände att vi var maktlösa inför maten, att vi inte längre kunde hantera våra liv. Att erkänna något, det är något är otroligt ärligt. Och sen vidare att komma till tro på en kraft större än oss själva. Det här blev också en utmaning för mig, men jag jobbade väldigt bra med att vara ärlig med att det var svårt. Jaha, man kan vara ärlig med att jag tycker det är svårt att lita på en kraft. Bara det är ju ärlighet. Jag behöver inte fixa det på en gång. Och sen vidare i stegen att allt som jag har gjort tidigare i mitt liv, allt jag gjort för att dämpa alla känslor jag haft av rädsla, skuld, skam, irritation, att få jobba det i steg 4. Och ni vet ju steg 5, ni som har gjort det, att prata med en annan människa om det också. Och inför Gud. Om det, vad är det om inte ärlighet? Så jag kan se som nyckel i att våga vara mig själv, att våga erkänna att det var där det lossade något. Att våga be om hjälp. Och det här enorma kontrollbehovet som jag har haft. Jag vet inte hur ni har känt, när ni som har en sponsor, fick en sponsor. Min sponsor sa så här, ja, du ska göra så här och så här. Och så har jag en matplan, du kan prova, ät så här. Man bara, vad tror hon? Ska jag lita på en människa? Liksom, vadå? Är hon expert? Jag var helt galen, rabiat, jättelänge för att jag skulle göra som hon sa. Och hur kan jag veta att det funkar? Men då vet jag att någon i programmet sa till mig, ja men Johanna, har det funkat på ditt sätt? Nej, det har jag inte, nej. Men varför inte ge en chans, i alla fall en dag, att göra som hon säger? Ja, en dag kanske, ja. Ja, man kan inte försöka hela mitt liv kanske på en dag. Så det där en dag för mig var det superviktigt. Att släppa kontrollen en dag i alla fall. Och lita på att, okej, jag gör inte som jag vill. Jag gör som någon annan vill. Som Guds kraft vad den vill mig. För mig har det här att lämna över varit en jättenyckel också. Jag tycker det var svårt, som jag sa, att hitta min Guds, min högre makt. För mig var det mycket faktiskt med OA-gruppen där jag var. Att känna att det var min kraft. Jag gick ju dit och tanka. Min sponsor fick vara min högre kraft ett tag. Och lita på att det hon sa, jag kan väl göra i alla fall det, så blir det skönare. Slippa fixa allt själv. Otroligt stora nycklar för mig. Och jag tänker också att ärlighet handlar så mycket om att våga vara svag. Att våga säga att jag tycker det här är jobbigt. Att jag vill inte hålla på med det här längre. Jag orkar inte ha den här sjukdomen längre. Att våga be om hjälp. Och jag har varit abstinent sedan 2011, den 16 februari. Men det har ju inte varit lätt för det. Och som någon annan del av nytt, så att jag går på OA-möten för jag tycker det är jättekul. Eller är här för att jag tycker det är det bästa som finns. Men förlåt, det är jättehärligt, jag tycker det. Men jag har liksom, jag behöver min medicin. Jag vet ju att det är så viktigt att ta min medicin för att fortsätta ha den här gåvan. Att vara abstinent. Och att klara av livet utan att äta på problem. Det är väl det jag tycker är så fantastiskt. För i mitt liv var det bara mat. Det var det enda som fanns i mitt huvud. Att sen börja plocka in andra saker. En ny sak som kom till mig och min man var att vi, när man sa att nu är det dags att skaffa barn, som det låter så fint eller roligt eller hur det låter. Det var inte så lätt. Det var inte bara att skaffa några barn. Min kropp var rätt förstörd efter väldigt, väldigt många år av hetsätning. Jag hade liksom totala hormonrubbningar. Hade inte mens ofta. Och så skulle man kolla att man skulle ha det här med ägglossning. Men det fanns inte heller. Och det har jag förstått. Det behöver man ha för att bli gravid. Liksom. Jaha. Ah. Så här kom det några år av jobbig barnlöshet och längtan. Och är så enormt tacksam för programmet. Och den ärligheten jag hade med människor i programmet som jag inte kunde ha med någon annan utanför programmet. Att kunna prata med någon om sina så här största problem och känna att det stannar här. Det är så unikt. Det funkar ju inte liksom alltid i det vardagliga livet bland alla andra kompisar. Så det är lite häftigt. Det finns några av dem här idag som har varit med på min resa. Och det är så starkt att jag har delat det här tuffaste med några. Och tack. Och det är också så coolt som någon sa så här, men då om något, fick du inte så här maten igen, att du vill hetsäta? Jo, tankarna kom. Men jag visste ju att skulle jag börja ta till maten, då skulle mina chanser att bli gravid minska dramatiskt. Om jag bara fortsätter en dag i taget, då är ju chansen närmare att jag kommer en dag närmare mitt efterlängtade barn. Men bara fortsätta så kan det ju komma dit. Sen kom min dotter 2008, fjärde provrörsförsöket och många trubbel hit och dit. Men hon kom och det är en otrolig gåva. Jag kände mig lite så här. Hon var med på ett konvent här. Det var så här lilla OA-bebisen kom så här. Liksom. Ja, hon var med. Och sen kom Emil bara så där utan att vi tänkte på det. Ni vet det bara. Ja, som folk har sagt, sluta tänk på det. Man bara, är du dum i huvudet eller? Säg det inte. Men vi slutade tänka på det, tror inte det var möjligt. Och då kom det en liten till. Så återigen, när vi är ärliga med varandra om våra svårigheter så växer vi så mycket i styrka. Att dela att livet är så himla jobbigt ibland faktiskt. Och jag har haft en jättemycket sorg över att min uppväxt, många år av mitt liv, inte har varit som jag önskat. De här åren när man skulle ha så roligt som ungdom och högskola och utbildningar och allt. Jag har gjort det, men jag är liksom, jag är bara genomlidit det. Så jag har på ett sätt bearbetat och sörjt att det inte alltid blir som jag önskar. Men att se det ännu mer som styrka. Och också idag som en oerhörd revansch, tror jag. Det har jag i mig numera att, ja men fasiken vad jag har gått runt och trott att inte jag duger, att jag inte kan, att jag är ful, att jag är äcklig, att jag är sämst. Jag bara känner att jag är så trött på det. Att det är liksom, det känns att jag var så klar med det. Så det kan jag se i programmet nu. Jag gör ju ett dagligt jobb fortfarande, jättenoga med mina alla steg och verktyg. Min morgonstund, att jag får lämna över dagen, att jag får min meditation för lugn, för att ladda för dagen. Att jag vågar be över vad jag vill ha över dagen. Och tacksam för att jag kommer få det förhoppningsvis. Och att under dagen verkligen vända mig utåt när jag känner att det geggar ihop sig här uppe. Det är livsfarligt för mig. Det får inte bygga bo. För då blir det liksom, idag blir det inte äta direkt. Men det kan bli det om jag inte tar hand om de här snurret här uppe. Och varje kväll göra min kvällsinventering. Det sitter. För mig, jag tänker inte på att jag gör det. Det bara är i mig. För att det är det som funkar. Och jag tror de verktygen är nog det som, ja, men har stärkt mig så mycket. Att få reflektera och skriva liksom svart på vitt att det här är jag. Och vara ärlig. Det är ju så jobbigt ibland. Man är inte alltid nöjd med allt man gör fortfarande. Men att det går att rätta till. Och när jag satt och var förberedd, jag hittade liksom 12-stegsbelöningar. Jag ska se om jag vågar resa med. Vad får vi när vi jobbar i 12-stegsprogrammet? Det här kände jag pass så bra. Är det vad jag vill säga, mitt liv? Att man känner hopp helt plötsligt. Det finns ju hopp, det finns ju liv. Istället för att vara hopplöshet. Jag har känt att livet var meningslöst. När jag var som sämst så ville inte jag leva längre. Att ha tro istället för förtvivlan. Och visst tro på en högre makt, men jag tänker tro på mig själv. Det känner jag, att jag tror på mig själv idag. Att jag duger som jag är. Att jag kan mer än jag tror. 3, mod istället för rädsla. Alltså så mycket rädslor som jag har haft och gått omkring med. Och idag känner jag mig modig. Jag gör saker jag aldrig trodde var möjligt. Det här går utanför sin komfortzon. Det gör jag ständigt numera. I mycket liksom stöd. Men att göra det och känna att det bär oftast. Men jag levde jättemycket bara rädsla för att inte. Jag bara känner, alltså bara vara så trygg som möjligt. Inte göra något jag inte kan. Det är läskigt. Sinnesro istället för förvirring. Att känna att det är lugnt. Jag är oftast lugn. Jag har oftast ett sinnesro och tillit till min vardag och mitt liv hela tiden. Självrespekt istället för självförakt. Att bara respektera sig själv. Men som jag sa, att jag respekterar mig. Ingen kan behandla mig hur som helst. Utan jag är nöjd med mig själv. Självförtroende istället för hjälplöshet. Bara det här att veta att jag har förmåga att göra saker. Jag var väldigt hjälplöshet. Jag var ett offer. Det var så synd om mig. Jag var så sjuk. Och om alla bara visste hur illa det var med mig. Jag hade väldigt svårt att lyssna på att andra som hade problem i världen. Om någon vän ringde och berättade att de mådde så dåligt. Eller jag kände bara, hon ska bara veta hur jag var. Ja. Det var liksom värst jämt, trodde jag. Att jag var så hjälplös. Men känna att jag har ett självförtroende. Jag har förmågor som är okej. Okay. Att känna andras respekt istället för deras medömkan och förakt. Just det här att känna att andra respekterar mig. Att våga stå upp och känna att det är lugnt. För de respekterar mig för den jag är. Att ha rent samvete istället för skuldkänsla. Det här tror jag, här är ju ärligheten om något. Att jag går inte runt och har skuld och skam. Utan jag lägger energin på rätt sätt. Jag har rent samvete. Jag oroar mig inte längre för saker. För jag försöker vara ärlig. Och råkar jag vara oärlig, då rättar jag till det fort. För jag kan fortfarande ha en förmåga sådär att bli på något. Att Ja, men, jag var ute och cyklade. Vi har cyklat säkert 7 mil. Och sen bara, just det, var ju bara 5,5 liksom. Jag menar att det var bara 5,5. Att jag kan så här grodor fortfarande. För jag har en benägenhet att vara oärlig. Verklig vänskap istället för ensamhet. Jag menar, det här OA. Det finns ju vänner här som jag har fått för livet. Jag är inte ensam längre. Och när jag är ärlig så får jag ju vänner utanför programmet också. Jag har fått en sund livsstil istället för meningslös tillvaro. Väldigt tydligt. Och jag har kärlek och förståelse från mina familj istället för deras tvivel och rädslan. Här har det hänt jättemycket. När jag vågade vara ärlig med mina föräldrar, mina släktingar, syskon om mitt problem, så blev ju de lugna. De fattade ju varför jag mådde så dåligt. Det var magiskt här, vi pratade om det här, för väl, det var kanske 10 år sedan, så var det anhörigkonvent i Kolmården. Då hade jag med mig min mamma, pappa och min man. Och det var väldigt starkt. Och jag skulle hoppas att det anordnas fler anhörigkonvent, för att de har det rätt tufft att få leva med oss ibland, måste man ju säga. Att förstå att, okej, vad är det här? Och slutligen, frihet att leva ett lyckligt liv istället för i slavet och i matens bojor. Det här tycker jag sammanfattar allt. Liksom. Från att vara bara matens bojor så lever jag ett liv i frihet och kärlek. Och jag var inne på det här med att livet inte blir som man tänkt sig. Och att det var så mycket jag kände jag ville göra som jag aldrig kunde göra. För att jag vågar inte, jag litar inte på mig själv. Och här känner jag att det är viktigt för mig. Jag tycker det fortfarande är jobbigt. Men det är viktigt för mig att säga här också att jag kan vara stolt över mig själv. Att jag har gjort saker som jag inte trodde jag skulle göra. Jag har haft extremt låg självkänsla. Och inte trott någonting om mig själv. Och jag vågade här för 2 år sedan lämna mitt lärarjobb. För att jag hade en dröm om att jag skulle vilja jobba mer här med stresshantering, mindfulness, personlig utveckling. Ni vet det här 12-stegsprogrammet som man har jobbat med nu i x antal år. Jag tyckte jag hade blivit rätt bra på det. Så jag utbildade mig vidare inom de här områdena och bestämde för att det här vill jag jobba med istället för att vara lärare. Det var ju rätt många som tänkte, ja, tänker hon nu liksom lilla gumman, sådär. Ja. Men jag hade blivit sjuk också av stress i läraryrket. Tragiskt nog så, ni vet ju så bra det här programmet, jag pratar om lugna stunder. Ett tag glömde jag bort det, för jag hann inte, jag var tvungen att vara sjuk, 7 på jobbet. Så jag hoppade där med lugna stunder och sådär. Tänkte det funkar väl ett tag, trodde jag. Men då började jag gå in i den här berömda väggen, sjuk av stress. Fick problem med hörsel, så jag fick svårt att jobba som lärare. Varav det jag kanske blev ännu mindre, så jag utbildade mig vidare som mindfulnessinstruktör och de bitarna. Men det intressanta tycker jag är att jag tror aldrig jag utan 12-stegsprogrammet hade startat ett eget företag. Att jag idag jobbar med, jag föreläser och utbildar inom personlig utveckling och stresshantering. Och just kan försörja mig på det. Det är liksom så här galet. Lilla jag. Och jag behöver påminna om, för jag tror fortfarande inte att det är sant ibland. Men att våga tro på sig själv och ha som grund, det... Jag vill bara försöka förmedla hoppet. Om det känns så där, jag har ingen liv. Så steg för steg så kan man fylla sitt liv. Och just det här att det är aldrig för sent faktiskt. Det går att göra förändringar. Och jag vill avsluta med att säga, som står i programmet, jag vågar inte säga exakt var, men ungefär så här att... Lägg dina värsta erfarenheter i Guds händer och de blir dina starkaste tillgångar. Att det här som har varit så extremt jobbigt, svårt, att det skulle bli min styrka. Det kunde ju aldrig jag tro när jag var uppe i det. Men nu är det ju så. Jag är tacksam för att jag fick den här sjukdomen. Att jag fick utvecklas som människa. Att jag fått ett jobb jag älskar. Jag måste också tillägga att de sökte så här, mindfulnessinstruktör med ätinriktning. Förstår ni? Jag fick ett jobb på grund av att jag hade ätstörningar. Vad det är? Förstår du? Vilken merit. Att skriva, jag har ätstörningar, grattis, du får jobbet typ liksom. Ärlighet, jag pratar om det idag. Jag är stolt över att jag jobbar i tolvstegsprogrammet. Jag säger inte tolvstegsprogrammet, jo det kan jag göra ibland. Men att jag tillfreds med ätstörningar, jag väver in det. Och det ser jag som en styrka idag. Tack för att jag får tala.